Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Hör så Herrens ord i den gammaltestamentliga läsningen för den 12:e söndagen efter trefaldighet. Så skriver profeten Moses i sin andra bok, det 4:e kapitlet och från den 10:e versen. Då sa Mose till Herren, men Herre, jag är ingen talför man. Jag har inte varit det tidigare och jag är det inte heller nu sedan du har talat till din tjänare. Jag är trög att tala och har en trög tunga. Herren sa till honom, vem har givit människan munnen? Och vem gör henne stum eller döv, seende eller blind? Är det inte jag, Herren? Gå nu, jag ska vara med din mun och lära dig vad du ska säga. Men Moses sa, Herre, jag ber dig, sänd ditt budskap med vilken annan du vill. Då upptändes Herrens vrede mot Mose och han sa, har du inte din bror Aaron leviten? Jag vet att han är en man som kan tala och se, han är på väg för att möta dig och när han får se det ska han känna glädje i sitt hjärta. Du ska tala till honom och lägga orden i hans mun. Och jag ska vara med din mun och hans mun och jag ska lära er vad ni ska göra. Han ska tala i ditt ställe till folket. Han ska vara som en mun för dig och du ska vara som en gud för honom. Du ska ta den här staven i handen och med den ska du göra dina tecken. Amen. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Varje dag så får vi olika uppdrag att göra. Antingen skapar vi dem själva eller så får vi dem av andra. Det är på jobbet, det är i skolan eller det är på fritiden. På morgonen så kanske vi säger till oss själva, gå upp, ät frukost, borsta tänderna, gå till skolan eller jobbet, gör en syssla, läs en bok. Folk ger oss uppdrag eller uppgifter. Gör de här mattetalen. Vattna blommorna, klipp gräset, skura golvet. Det finns små och stora uppdrag. Det finns uppgifter för stora och små människor. Det finns uppgifter för människor med olika utbildning. Ja, till och med olika uppgifter om man är man eller kvinna. Det är ju meningslöst att säga att det är en man. Amma ditt barn. Han är inte skapad för att amma barn. Han kan inte göra det, även fast han vill göra det. Men han kan byta blöjor och han kan snyta näsan på barnen. Vissa saker får vi göra. Andra saker får vi inte göra. Har man inte körkort så får man inte köra bil. Har man fyllt 15 så får man köra moped. Vissa uppgifter kan man göra. Andra kan man inte. Är man färgblind så kan man inte se färger. Även fast man vill det. Men man kanske kan skilja mellan ljus och mörker. Är man inte utbildad kirurg så kan man inte utföra en hjärtoperation. Är man 2 meter lång och väger 300 kilo så kanske man inte kan cykla på en trehjuling. Och vissa saker vill vi inte göra fast vi kan göra dem. Vissa saker gör vi fast vi inte kan göra dem. Vissa saker vill vi göra fast vi inte kan. Om jag till exempel bad någon av oss alla här att ställa sig upp och tala inför 100 människor, då skulle kanske en del säga, jag vill inte. Men du kan. Men ibland så får man ju göra saker som man kan fast man inte vill. Vi minns ju alla i skolan hur det var när man hade redovisning med grupparbeten inför hela klassen. Och man ville inte, men det var bara att ställa sig upp och redovisa och berätta för hela klassen. Även fast man var lite blyg, tyckte det var lite jobbigt. Och om arbetsgivaren eller chefen säger åt dig att du har fått nya arbetsuppgifter, så måste jag göra dem. Även om jag kanske inte har lust. Eller så får jag säga upp mig. Men jag skulle nog väl välja att inte säga upp mig och göra det. För att behålla jobbet. Och om vi inte vill göra en sak, så ska vi inte säga att vi inte kan. För då ljuger vi ju. Eller om någon frågar till exempel, vill du laga min bil? Då kan man faktiskt svara, ja, jag vill laga din bil. Fast jag kan inte. För jag vet inte hur man lagar en motor. Gå och fråga på en bilverkstad. Och nu har vi talat om olika saker vi gör. Vad vi ska och vad vi inte ska. Vad vi vill och vad vi inte vill. Vad vi kan och vad vi inte kan inför människor. Men hur är det med detta inför Gud? Gud har gett massor av olika uppdrag till människor. Gud vill saker med oss. Och då är frågan om, vill vi och kan vi? Hur var det med den första människan? När Gud sa åt den första människan att bruka den värld som han hade skapat, att ta hand om Edens lustgård och varandra, då behövde han inte ens fråga, vill du? För hon ville det Gud ville. Hon var skapad i Guds avbild, vilket betydde att hon ville det Gud ville. Men inte bara det, hon kunde det också. Hon kunde älska Gud och lyda Gud. Och älska medmänniskan av hela hjärtat, av hela sin själ och allt sitt förstånd. Guds lag var inget problem för Adam och Eva. Utan det var ju en glädje. Hon var inte lydig för att hon var tvungen. Utan hon var lydig för att hon ville. Men en dag ställdes människan inför ett val. Ormen i Eden frågar människan om hon inte skulle välja att strunta i Guds vilja och välja för egen del. Och så utnyttjade människan sin fria vilja och valde att bryta mot Guds befallning att inte äta av ett enda träd i Edens lustgård. Ormen hade ifrågasatt Guds ord och hade fått människornas ögon på det som var förbjudet. Och det är detta vi kallar syndafallet. Och allt sedan den dagen så är detta vad man kan och vill inför Guds lag inte längre någonting okomplicerat. Det har flyttat in en ond princip i människan som drar henne bort ifrån Gud och hans vilja. Så till och med en så helgad och from kristen som aposteln Paulus kunde säga. Vi vet att lagen är andlig men själv är köstlig, såld till slav under synden. Ty jag kan inte fatta att jag handlar som jag gör. Det jag vill, det gör jag inte. Men det jag hatar, det gör jag. Om jag nu gör det jag inte vill, samtycker jag till lagen och säger att den är god. Men då är det inte längre jag som gör det, utan synden som bor i mig. Ty jag vet att i mig, det vill säga i mitt kött, bor inte något gott. Viljan finns hos mig, men att göra det goda förmår jag inte. Ja, det goda som jag vill gör jag inte, men det onda som jag inte vill, det gör jag. Men om jag gör det jag inte vill, då är det inte längre jag som gör det, utan synden som bor i mig. Jag finner alltså den lagen, jag vill göra det goda, men det onda finns hos mig. Till min inre människa glädjer mig över Guds lag, men i mina lemmar ser jag en annan lag som ligger i strid med lagen i mitt sinne och som gör mig till fånge under syndens lag i mina lemmar. En människa som inte känner Gud och inte älskar Gud kanske varken vill eller kan älska Gud och lyda honom. Och sen finns det människor som känner till Gud och som kanske vill eller försöker lyda Gud, men som inte har nya hjärtan. Och hur går det då? Ja, när man citerar budorden du skall och du skall inte. Budorden som tränger väldigt djupt och som säger att vi ska älska Gud och medmänniskan av fullkomligt. Då resonerar de ofta så här. Gud kan väl knappast förvänta sig att vi ska vara perfekta. Om jag bara gör så gott jag kan. Om jag bara undviker att stjäla men ändå är avundsjuk. Om jag bara undviker att bryta en annans äktenskap men ändå har begärelse till kvinnor eller män i hjärtat. Om jag bara undviker att stjäla men är snål att bidra till Guds rike, så är nog Gud nöjd med min yttre lydnad. Men Jesus förklarade väldigt tydligt i bergspredikan att lydnad inte bara handlar om vad vi säger och vad vi gör med våra händer. Det handlar framförallt om hur det ser ut i våra hjärtan i förhållande till Gud och medmänniskan. Var fullkomliga, säger Jesus, som er fader i himlen är fullkomlig. Den som håller hela lagen men bryter mot ett enda bud är skyldig till allt, säger Jakob. Men hur kan Gud kräva och förvänta sig att människan ska hålla hela lagen fast vi inte har förmågan att göra det, för att synden bor i oss, som aposteln Paulus skriver? Ja, frågan är ju varför vi inte kan. Det är ju inte Gud som har förstört våra förutsättningar, utan människan. Gud kan inte ställas till svars för att vi har blivit syndare. Han har fortfarande rätt att förvänta sig lydnad utifrån de förutsättningar han gav människan i Eden. Om jag lånar ut en ny Mercedes fulltankad till dig och du ska låna den i en vecka, då har jag rätt att få tillbaka Mercedesen i det skick som jag lämnade den till dig. Eller hur? Om du inte alls dyker upp, så kan inte jag klandras för att du kraschade den på motorvägen. Jag har fortfarande rätt att förvänta mig att den ska stå på min garageuppfart efter en vecka. Annars är du skyldig mig en ny Mercedes. Eller hur? Gud kan inte klandras för att människan har förstört sina egna förutsättningar. Gud gav människan alla förutsättningar för en fullkomlig lydnad när han skapade henne. Han har rätt att förvänta sig en fullkomlig lydnad oavsett vad som har hänt längs vägen för mänskligheten. Nu är han inte ovetande om vad människan ställer till med. Därför sände han en fullkomlig människa och Gudas son, Jesus Kristus, som uppfyllde den lag som han ålagt oss. Han, Jesus Kristus, betalade den skuld som vi var skyldiga honom. I honom och genom hans blod på korset så äger vi full förlåtelse och fullkomlig rättfärdighet. Gud gav oss inte bara en bärgningsbil, om man skulle använda det bildspråket. Han gav oss en helt ny Mercedes att lämna tillbaka till honom. Jesu rättfärdiga liv räknas som vårt rättfärdiga liv, så att vi kan frikännas inför Guds domstol. När vi tror detta, När vi tror att våra synder är förlåtna genom Jesu Kristi ställföreträdande försoning på korset, då förändras vi. Gud ger oss nya hjärtan. Gud säger genom profeten Jeremia, jag ska lägga min lag i deras inre och skriva den i deras hjärtan. Jag ska vara deras Gud och det ska vara mitt folk. Då ska de inte längre mer behöva undervisa varandra. Ingen broder säger, lär känna Herren, ty alla ska känna mig från den minsta bland dem till den största, säger Herren. Ty jag ska förlåta deras missgärningar och deras synder ska jag inte längre komma ihåg. Och genom Hesekiel säger Gud, jag ska stänka rent vatten på er så att ni blir rena. Jag ska rena er från all orenhet och från alla era avgudar. Jag ska ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag ska ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. Jag ska låta min ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem. Det betyder att en människa som tror att Jesus Kristus har burit hans eller hennes synder på korset är född på nytt genom Guds ande, förmedlad genom ord och sakrament. Den människa som är ett Guds barn eller en kristen har förändrats. Han inte bara vill lyda Guds lag, han kan det också. Inte fullkomligt, men till en del. Han vandrar efter Guds lag, säger Gud genom profeten Hesekiel. När Gud säger, du ska älska din nästa som dig själv. Och när den kristne ser på Jesus som korsfäst, då får han eller hon kraft att visa kärlek till sina medmänniskor. För genom Jesus så lär vi känna den kärlek som Gud har till oss. Och i den kärleken så finns en lust och vilja att älska Gud och medmänniskan. Den omvände börjar rätta sig efter Guds vilja. Paulus som hatade kristna började plötsligt älska de kristna. Sackeus som hade lurat av folk pengar började plötsligt ge pengar till dem han hade lurat av. Man förändras. Och vi ser det ofta hos våra medkristna syskon, bröder och systrar, en strimma av kärlek i deras handlingar. Vi ser det kanske inte alltid hos oss själva. Men den gudsavbild som Gud gav i skapelsen börjar återupprättas i den troende. Men varför händer det då fortfarande att vi ser avundsjuka, att vi ser tröghet, att vi ibland höjer rösten och säger saker som vi ångrar, att vi tänker saker som är fel? Om nu Gud har förändrat oss, varför misslyckas vi ibland ändå? Ja, allt för ofta. Varför måste vi kristna ibland säga samma sak som aposteln Paulus säger i Romarbrevet 7? Jag kan inte fatta att jag handlar som jag gör, det jag vill, det gör jag inte, men det jag hatar, det gör jag. Det beror på det aposteln Paulus talar om i Galaterbrevet 5:17. Köttet söker det som är mot anden och anden söker det som är mot köttet. De två strider mot varandra för att hindra er att göra det ni vill. Även fast vi lägger av oss den gamla människan i den dagliga omvändelsen när vi ångrar våra synder och tar emot förlåtelsen. När vi lever i dopet så gör sig den gamla människan påmind hos en kristen. Och därför blir det kristna livet en kamp, en strid. När vi strävar efter att vandra i anden, att följa Jesus. Vi ska därför inte bli förvånade över att vi ser tröghet. Också hos Guds sanna barn. Också hos djupt helgade människor. Petrus blev ju inte bara omvänd, han blev kallad som lärjunge. Och när Jesus kallar på honom efter uppståndelsen när han hade förrått Jesus. Han var ju tvungen att tillstå att han hade haft fel när han var mer hade lojalitet mot judaiserande kristna i Jerusalem församlingen så att Paulus fick tillrättavisa honom. Och ändå är han då en mogen kristen. Och vi tänker på Israels största kung. Vem var det? David. Till och med David ställde till det för sig när han lurade till sig Urias hustru Batseba. Den största profeten i Gamla testamentet är vem? Moses. Också han brottades med sin gamla natur. Det är inte en tröst att också Moses brottade med sin gamla natur. Det är varningar och lärdom. Berättelsen ska inte få oss att säga jag kan misslyckas också för att Moses misslyckades. Utan den ska få lära oss att granska invändningarna mot Guds befallningar så att vi inte ska göra på samma sätt. Möjligen kan vi tänka Moses fick upprättelse. Kunde Moses lära sig så kan jag också lära mig. I andra Mosebok 3 så hade Gud kallat Moses i den brinnande busken. Gå nu, jag ska sända dig till farao och du ska föra ut mitt folk, Israels barn, ut ur Egypten. Och här efter kommer en dialog mellan Gud och Moses där profeten kommer med 5 olika invändningar. Kapitel 3, vers 11. Invändning 1. Vem är jag? Det vill säga jag är för obetydlig. Invändning 2, vers 13. Vem är du? Alltså vem är du Gud? I vems namn kommer jag tala nu? Invändning 3. Hur blir det med dem? Kapitel 4, vers 1. Det vill säga, om de där israeliterna, om de inte tror, om de inte lyssnar på mig. Och dagens text ger oss invändning 4 och invändning 5. Invändning 4, jag kan inte, vers 10-12. Och invändning 5, jag vill inte, vers 13, kapitel 4, vers 13. Låt oss se på invändningen, jag kan inte. Då sa Mose till Herren, men Herre, jag är ingen talför man. Jag har inte varit det tidigare och jag är det inte heller nu. Sedan du har talat till din tjänare, jag är trög att tala och har en trög tunga. Gud hade besvarat allt han hade sagt tidigare. Nu är det som om Moses går med på allt som Gud har sagt. Men jag kan inte. Jag klarar inte av uppgiften. Han har ägnat en hel del tid åt att argumentera med Gud, att tala med Gud. Kanske i tron på att han kunde övertyga Gud. Men är det inte lite ironiskt ändå? Att här har han inga problem, verkar det som, att tala med Gud. Men han ansåg sig för dåligt utrustad för att tala med farao i Egypten. Vi vet inte exakt vad för problem som man hade Moses. Hade han talsvårigheter? Hade han ett handikapp, Moses? I alla fall så de här invändningarna visar hur han tvekar inför Guds befallning. 5 invändningar. Helt annat var det ju, minns ni, med profeten Jesaja. Han hade inte ens blivit tilltalad om ett uppdrag, utan Gud hade sagt, vem ska jag sända och vem vill vara vår budbärare? Och Jesaja hade sagt, Här är jag. Sänd mig. Och i Jesajas fall så hade Gud inte lovat att de skulle lyssna ens på honom. Utan Gud hade sagt, gå och säg till detta folk, ni ska höra och höra men inte förstå. Och ni ska se och se men inte begripa. Ändå brister inte Jesaja i ödmjukhet. Det är inte så att Jesaja är lite övermodig. Inte så. Tvärtom, han har bekänt i Jesaja 6 sin och hela folkets synder. Är inte Moses fem olika försvar, är de inte ursäkter för att han helt enkelt inte ville? Vi ska dock inte säga att profeten far med osanning, att han ljuger om sina invändningar. Han kanske hade svårt att tala. Han hade haft det egyptiska språket som modersmål, men han hade ju bott i Midjan i 40 år nu, där man talar ett annat språk. Och hebreiskans ord för trög tunga är egentligen en tunga som är tung. Inte alla har talets gåva. Men om Gud är uppdragsgivare, om Gud ger ett uppdrag, så resonerar vi ändå fel om vi tror att vi kan utföra vad vi är skyldiga att göra när vi skyller. Att vi inte kan utföra vad vi är skyldiga att göra genom att skylla på våra brister. Vad är det du och jag skyller på för att inte utföra Guds vilja? Vi ger inte till Guds rike för att vi har det knapert. Men fast Gud har inte bett dig att ge lika mycket som alla andra. Han har bett dig att ge det du kan. Den fattiga änkan gav några ören. Kvinnan i Sarefat bjöd inte på någon festmåltid, utan hon bakade bröd. Du och jag kan inte göra allt. Och andra kan säkert göra bättre. Men ge efter vad du har och efter din förmåga. Jag sjunger inte för att jag är bra på att sjunga. Jag sjunger inte för att jag är inte bra på att sjunga, kanske någon säger. För vad är bättre än hyfsad sång än ingen sång alls? Jag kan inte tala med människor, säger någon, för jag är blyg. Vad ska de tänka om mig? Men det är ett mänskligt tänkande och det håller inte. Om Gud kallar oss till någonting så ska vi låta honom få bekymra sig om hur det ska gå. Lägg det i Guds hand. Vad är Guds svar till Moses i det här fallet? Herren sa till honom, vem har givit människan munnen och vem gör henne stum eller döv, seende eller blind? Är det inte jag, Herren? Gå nu, jag ska vara med din mun och lära dig vad du ska säga. Förstår du, Moses, vem du talar med? Han har ju gjort din mun. Och det handlar inte bara om att det faktiskt är Gud som hjälper honom. Om du och jag har ett handikapp av något slag, eller tror oss inte kunna någonting, så glöm inte att det är ju Gud som har gjort dig sådan du är. Gud älskar dig som du är. Skäms inte för den Gud har gjort dig till. Då skäms du för Gud. Vem hade räknat med herdepojken David? Ni minns ju alla berättelsen. hur Isai trodde att det var de stora, tuffa sönerna som skulle få uppdraget att bli smor till kung. Isais söner. Men den minste lille knatten David räknade Isai inte med ens. För han var så liten och obetydlig. Så han fick vara ute och vakta fåren. Men Gud hade sagt, se inte på hans utseende och på hans resliga gestalt. Det går inte efter vad en människa ser. En människa ser det som är för ögonen, men Herren ser till hjärtat. Det blev kung David. Gud väljer ofta de som vi inte räknar med. Så låt oss inte räkna bort någon, inte ens oss själva. Varför väljer Gud ibland sådana som vi inte räknar med? Aposteln svarar i 2 Korintierbrevets 4 kapitel och den 7 versen. Denna skatt har vi i lerkärl. För att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från oss. Det kanske till och med var en fördel om Moses stammade eller hade talfel eller var blyg. För då kunde ju ingen säga att det berodde på Moses övertalningsförmåga att farao till slut lyssnade. Utan det berodde på kraften i hans budskap. Det berodde på vad han sa, inte hur han sa. Jesus säger, jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Du och jag ska gå ut till människor och berätta för människor om Jesus. Vem han är och vad han har gjort. Det ska vi inte göra därför att vi är duktiga på sånt. Utan därför, vad säger aposteln, varför ska vi gå ut? Säger Jesus, varför ska vi gå ut? Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut. Herren sa till Moses. Vem har givit människan munnen? Och vem gör henne stum eller döv, seende eller blind? Är det inte jag, Herren? Jesus själv säger, jag ska själv lägga orden i er mun och ge er vishet som ingen av era fiender ska kunna stå emot eller motsäga. Lukas kapitel 21, vers 15. Så han har lovat att hjälpa oss när vi ska vittna om honom. Till sist säger Moses i praktiken, jag vill inte. Nu har han inte längre några praktiska argument, utan nu har han ett förslag till Gud. Moses sa, Herre jag ber dig, sänd ditt budskap med vilken annan du vill. 3 gånger hade Gud sagt till Moses, gå. Och nu tar det stopp. Då upptändes Herrens vrede mot Mose. Och han sa, har du inte din bror Aaron leviten? Jag vet att han är en man som kan tala och se, han är på väg för att möta dig. Och när han får se det ska han känna glädje i sitt hjärta. Du ska tala till honom och lägga orden i hans mun. Det här är faktiskt första gången i Bibeln som det står att Gud blir arg. Nu räcker det, Moses. Och här efter uppmanar han inte längre Moses, utan han talar bara om hur det ska bli. Aaron ska tala och du ska tala till Aaron. Ja, vi vet ju av fortsättningen att i praktiken så kommer Moses inte att använda sig av Aaron särskilt många gånger. Utan det blir ju Moses som kommer att tala både till fara och till folket. Moses blir en talesman med alla eventuella fel och brister som man hade. Och du och jag har ju massor av, kanske åtminstone jag, har massor av svagheter och svårigheter. Låt oss inte hindra dem. Låt oss inte låta dem, dessa svårigheter och bekymmer, få hindra oss att göra det vi kan göra för Guds rike. Det är Satan som förstorar upp våra brister så att vi blir helt förlamad. Det är klart vi har brister. Men man kan göra saker fast man har en brist. Men när man blir helt förlamad så att man inte kan göra någonting, då har ju den onde vunnit. Gud kan använda alla kristna i sitt rike på sitt eget sätt. Låt oss därför uppmuntra varandra till det. Och när det gäller inledningen där vi talade om det vi ska göra och det vi vill göra, men faktiskt inte kan fullkomligt, det vill säga lyda Guds lag fullkomligt, då ska vi inte oroa oss. Därför att Gud har ju sänt den som löd Guds lag fullkomligt. Han har ju sänt Jesus Kristus som uppfyllde Guds rättfärdighet i vårt ställe och tillräknade oss Guds rättfärdighet genom tron. Men inte bara det. Vi kan också göra goda saker, goda gärningar. Vi kan också göra saker Gud befaller oss. Därför att Gud verkar i oss genom sin ande. Efesierbrevet kapitel 2, vers 8 och följande. Ty av nåden är ni frälsta genom tron. Inte av er själva. Guds gåva är det. Inte på grund av gärningar. För att ingen ska brumma sig. Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett så att vi ska vandra i dem. Amen.